Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Albernäs och är programledare. Lovisan Lofsen-Stanström, hon är PT och allvetande när det gäller idrott och hälsa. Du pluggar ju dessutom för att bli ännu mer vetande, Lovisa.
Ja, alltså jag har väldigt mycket inspiration och det var länge sedan som jag hade fokus till att kunna sitta sådär jättemånga timmar och bara skriva. Just nu håller jag på att skriva en rapport. Jag är uppe i 10 A4-sidor, Times New Roman, storlek 12, 1,0 i radavstånd. Alltså det bara hamras på tangenterna.
Gud vad härligt. Det är skönt när man kommer in i sånt där att man klarar av att fokusera och verkligen bara kör.
Ja, nej, men det är roligt. Men jag kommer inte in med jättemycket egen träningsinput i veckans avsnitt av Träningspodden. Kommer du ihåg förra veckan? Då hade jag ju precis sovit när vi skulle spela in.
Ja.
Åh, mitt på dagen lika och la mig och sov. Och sen så blev jag dålig. Så fick jag någon luftrörsinfektion. Som tur var så var det 2 sådana här kreativa pluggdagar och jag satt också och hade hemmajobbsdagar. Och sen så mådde jag bra efter det. Men nu är jag alltså inne på typ 9:e dagen med hosta.
Va? 9:e dagen med hosta? Det måste vara corona.
Jag tror att det har varit det kanske. Men, och då så googlade jag bara, fast nej, det spelar inte så stor roll. Det är bara att leva på efter att du är symptomfri. Okej. Men det kan vara sådär att jag inte märker någonting på 8 timmar. Och sen fastnar jag i en hostattack så jag skäms. Alltså det är så pinsamt att hosta in public. Och nu när jag har hostat så här många dagar på raken, nu går jag in i den privata sfären. Jag blir helt slut i min bäckenbotten. Alltså helt out of nowhere så kan jag kissa på mig. Inte så att det liksom, det är inte så att någon annan skulle märka, men jag känner lite.
Mm.
Men också det här att under en kvart ha någonting som ligger och kittlar och bara försöka kväva det. Ögonen typ tåras. Alltså, inte i mina stoltaste ögonblick just nu. Men vi får se om Gabriella måste klippa bort massa hostattacker eller om jag klarar den här timmen.
Men ofta är det ju så när man har så där hosta, jag vet ju det från när jag har gjort tv-sändningar och varit sjuk och haft hosta. Av någon anledning så hostar man inte just under sändningen. Det är jättekonstigt. Men det är som att kroppen är ändå som en lydig hund. Måste den skärpa sig så skärper den sig.
Sätta koppel på den.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Det jag har funderat över, jag pratade med en tjej som jag träffade igår. När jag inte har tränat så här, eller inte tränat på så himla många dagar på raken, så tänker jag så här: gud vad jag har haft mycket tid. Vad gör alla människor som inte tränar med all den här tiden?
Mm.
Alltså, jag har hur mycket tid som helst i världen. Jag skulle kunna uträtta stordåd om jag inte hade tränat.
Kanske du kan dela med dig av lite tid, för att jag har inte tid till någonting överhuvudtaget. Så det vore väldigt fint om du kunde ge mig lite.
Men jag har faktiskt lagat ganska mycket mat de senaste dagarna. Jag har lärt känna vår nya airfryer. Och alltså, jag är så förälskad. Jag har kunnat laga riktig mat genom att använda en airfryer. Så jag håller på att utforska den sidan den här veckan.
Men vadå, du menar att det är sådana som du och jag som är lite tappade i köket, vi är bra med airfryer?
Alltså okej, det är inte jätteavancerad nivå som vi pratar om på matlagningen när det är mig. Och då kan jag tänka att du kanske också blir inspirerad, för att det är förebilden liksom ändå är inom räckhåll.
Ja.
Då har jag såna här frysta fiskpanetter. De brukar jag, om jag ska laga fiskpanetter, steka i en panna. Om jag har tur... eller tur och tur, om jag lyckas hålla fokus under den här stekfasen, då bränner jag inte dem. Men det är ganska ofta som jag börjar hålla på med annat, och så glömmer jag bort det här, och så blir det så här stenhård yta. Och sen så kan jag göra klyftpotatis i ugnen. Kan faktiskt göra egen klyftpotatis, men nu hade jag köpt färdig skurna. Men på riktigt, i en airfryer, då lägger jag i 2 fiskpanetter i den här korgen.
Mm.
De är frysta, direkt från frysen. Och så stänger jag luckan, trycker på on-knappen. Och sen klickar jag på en fisksymbol. Och sen börjar den brumma. Eller brumma, susa.
Brumma.
Den börjar susa. Brum, brum. Och så går det som indikatorer som går så fram och tillbaka. Som att nu tänker jag. Alltså maskinen, jag tänker också. För jag är så nyfiken på vad den ska berätta. Och då berättar den så här: okej, fisk. Maskinen mäter ut, den är fryst. Den på något sätt förstår hur stor den här fiskbiten är. Och så står det 160 grader, 23 minuter. Och så bara räknar den ner. Efter 23 minuter, då piper den. Så, mamma, jag är färdig. Öppnar jag. Och sen är fiskpanetten helt perfekt. Tortillabröd, lite remouladsås, lite rina morötter, salladsblad, kanske lite skuren tomat, en fiskpanett. Tada!
Bra ju, det där låter ju som något som till och med jag kan klara av.
Exakt. Och jag tror, med mina trendspaningar, jag är inne på det här mycket med trender just nu, jag tror att det vi kommer se med airfryen, det är att på samma sätt som att mikrovågsugnen gjorde sin entré i de svenska hushållen i slutet på 80-talet, början på 90-talet, så var det ju liksom mikrovågsugnen. Den såldes ju in som att man verkligen kunde tillaga mat i den. Nja, vet kanske de flesta mest användare för mikropopcorn när de kom. Men den här jet-versionen, alltså jet-start, och så bara låter man tiden gå tills man tycker att det är klart. Och sen blev ju mikron en standardprodukt. Och numera när man bygger hus eller, jag vet inte, renoverar kök, jag har gjort det. Men då är det ju väldigt många som har inbyggda mikrovågsugnar. Eller en vanlig ugn med inbyggd mikrofunktion. Jag tror att airfryern kommer att bli en standarddel av svenskt kök.
Vilken spaning från din sida, Lovisa. Och nu när du har varit hemma och liksom haft tillfälle att använda din airfryer.
23 minuter, 160 grader.
Ja, perfekt. Det låter ju väldigt enkelt och bra. Men jag har faktiskt hunnit träna lite. Jag är ju väldigt sugen på att träna just nu, måste jag säga. Så att jag önskar att jag hann lite mer. För jag känner att jag faktiskt får lite gensvar av kroppen. Det känns jättekul. Och jag är sjukt. Jag börjar bli sjukt snabb på mina intervaller. Jag vill bara springa fortare och fortare och fortare. Det är en...
gasell.
Jag vet inte. Det är någon slags överskottsenergi som jag liksom... har samlat på mig nu, och jag väntar bara på kraschen, för jag har jobbat så mycket nu den här hösten och har varit alltså hela tiden, varenda sekund nästan, har varit fullmatad. Så det har bara gått i ett, i ett, i ett, i ett, i ett. Så jag har ju gått nu och väntat på när kommer jag krascha, när kommer jag krascha. Men det har inte hänt än. Fortfarande har jag jävligt mycket energi. Så vi får se om jag är inne i en manisk fas eller vad det är som händer.
Vi kan betta på det här. Är det du?
Ja, exakt. En omröstning på Instagram. Kommer hon att krascha om en vecka? Tre veckor? En månad? Aldrig.
Ja. Tre gånger pengarna.
Jag hoppas på aldrig. Men det har varit väldigt kul. Jag kör riktigt goa pass på gymmet. Och när jag var hos min naprapat så sa hon till mig att jag ser att du har gjort mycket rehab. Axeln ser jättebra ut. Och då blir man ju lite stolt. Då blir man ju lite peppad när man får beröm. Så där. Jag har ändå gjort det här bra nu. Så nu är jag väldigt sugen på att köra på faktiskt. Det är jättekul.
Härligt.
Mm. Det känns bra. Men jag har ju jobbat på. Och,
ja, ja. Pirrit.
Ja, jag har ju bland annat gjort peppforum. Och det var som vanligt väldigt lyckat. Det var hårt arbete för mig det här året måste jag säga. För jag var tvungen att moderera väldigt många samtal. Bland annat socialministern och skolministern. Men det gick bra. Jag fick massa beröm efteråt, det var kul. Och prins Anders sa till mig, kändes som du var lite på hugget idag. Och jag var verkligen det. Jag var verkligen så här, kritiska frågor hela tiden. Men det var tydligen uppskattat att man inte bara står och jackar med när ministrarna kommer dit. Vi pratade mycket om ta ansvar. Vilka är det som ska ta ansvar nu för att vända den här trenden som vi har med barn och unga i samhället? Att de rör på sig allt mindre, de faller ifrån den organiserade idrottsrörelsen allt tidigare. Vi äter allt sämre och vi blir tjockare. Och framförallt så blir barn och unga tjockare. Alltså det finns fler barn och unga med övervikt och det kommer vi ju att få lida av som samhälle om 20-30 år. När det kommer att kosta sjukvården pengar. Och det vill man ju försöka stoppa. Där vill man jobba förebyggande. Men det är alla duckar liksom. Det är alltid någon annans ansvar. Vilket är lite irriterande.
Pratar man inte samverkan just nu? Alltså, eller är det så att man gärna på ett sånt, i ett sånt här sammanhang pratar om vad som borde göras men att det är någon annan? Jag tycker ju om samverkan.
Ja, alltså jag tror att man måste samverka över många, i många led här i samhället för att få till den här förändringen. Och det känns som att, jag fattar ju också att det finns andra problem som är mer akuta. Men om vi skiter i det här nu och skiter i det förebyggande arbetet, då kommer vi ha en jävla massa problem på halsen om några år framåt och väldigt lång tid framåt. Och är det värt det? Det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Så även om man tänker nu, så här, men nu måste vi prioritera det här, då finns det inte pengar till det här. För det handlar ju nästan alltid om pengar. Det är inte så att någon vill skita i de här frågorna, men när det då ska prioriteras vad man ska göra av sina pengapåsar, då hamnar folkhälsofrågorna tyvärr ganska långt ner. Ofta för att man ser ju liksom inte den direkta vinningen. Men till exempel av att vi började med fluorsköljning i skolorna när jag var liten, 70-80-talet. Tack vare det så har svenska folket fått mycket bättre tänder. Så att, men det ser man ju liksom inte på en sekund. Du ser ju inte heller på ett år, men du ser det ju på 10 år. Och kanske 15, 20, 30. Men det känns som att politiken idag, den är så otroligt kortsiktig. Det handlar bara om att vinna nästa val och vara populär. Att ibland måste man ju göra saker i politiken som är, det kommer bli lite sämre nu, precis just nu, för att man kanske måste ta pengar från någon annanstans eller få in restriktioner som gör att folk får det kanske lite sämre på något sätt. Men det kommer bli mycket bättre i framtiden. Man önskar ju att det fanns politiker som vågade det.
Men vad eller vem tog du med dig hem från peppdagen? Alltså,
jag kom hem själv. Så.
Vad hade du med dig i fickorna då? Hade du någon goodiebag? Nej, men jag menar, fanns det någonting som du, så här, något citat eller något budskap eller någonting som du verkligen kände så här att nytänkande eller on point eller någonting? Har du funderat något över det?
Nej, men vi pratade ju en del faktiskt om det här med aktiv transport. Och det här tycker ju du och jag om. Vi brinner ju för till exempel transportlöpning och sådär. Jag tycker att ska man ta sig någonstans kan man göra det på jobbigaste sättet. Liksom. Också det här med att man tar trapporna istället för att ta rulltrapporna och sådär. det har jag som princip att jag åker inte hiss utan jag tar trapporna. Och då tar jag mig någonstans men gör av med lite fler kalorier och får lite mer vardagsmotion än jag hade fått om jag tog hissen. Och gör man det varje dag 4-5 gånger, ja det blir ju ganska mycket i slutändan. Precis som med transportlöpning eller aktiv transport till skolan. Det tyckte jag var väldigt intressant att få tillbaka det här att barn cyklar och går till skolan. För att det är ju det här med att föräldrar ska vara så himla körliga med sina barn och det blir fel för att man gör dem en otjänst istället. Så det var en forskare från Luleå universitet som sa det väldigt bra, att hon brukar säga till sina barn, istället för att säga så här: jag älskar dig, därför skjutsar jag dig till skolan, jag älskar dig, därför får du gå. Så, det tyckte jag var lite härligt.
Men det finns ju de trafikforskarna som har just tittat på hur barn tar sig till och från skolan. Då har de tagit fram så här, data från föräldrar och intervjuer och sådär. Och då är det så roligt att ett av de vanligaste argumenten som föräldrar säger till varför de skjutsar sina barn, det är för att de tycker att det är så mycket bilar i miljön runt skolan.
Ja. Exakt. Alltså det är som paradox.
När de mäter biltrafiken runt skolan, då är det en väldigt stor andel av trafiken som kommer från föräldrar som skjutsar sina barn.
Ja, det man måste tänka till lite grann kring de där grejerna. Så det tar jag med mig. Sen var ju Michel Tourneus och hans brorsa Patrick där och hade någon slags inspirationsföreläsning. Och de var ju otroligt bra. Måste jag säga. Patrick är ju polis och Michelle då har ju lyckats inom friidrotten och har ju fortfarande svenska rekordet i längdhopp och sådär. Och höra deras historia, för de kommer från en fattig bakgrund och hade ju lika gärna kunnat hamna i gängvärlden som att lyckas så bra som de har gjort. Så det var väldigt spännande att få ett exempel från verkligheten.
Ja, vad kul. Och sen har det varit födelsedag också, Jessica.
Ja. Det har varit så mycket. Det har varit så mycket, Lovisa. Det har varit födelsedag. Jag har firat med pompa och ståt. Jag var faktiskt ute på krogen. Och det hände ju inte så ofta. Jag har inte haft tid med det så mycket. Men det var skoj att få släppa ut lite gas. Man behöver det ibland.
Man går... Jag tänkte ju något helt annat. Förlåt.
Inte prutta.
Ja,
nej, det gjorde jag inte, men det kan vara skönt någon gång att få bli lite så här askalas. Det är väl jättehärligt. Jag hade faktiskt väldigt, väldigt kul. Så att jag har haft en bra vecka. Bra jobbmässigt och väldigt bra privat. Och väldigt mycket uppe i varv fortfarande, som du hör.
När kommer kraschen?
Ja, det är det vi ska betta på. Jag lägger ut omröstning på min Instagram så får ni vara med.
I lördag så hade vi öppet hus i mitt gym, i Lofsengruppens studio. Och då har jag en liten anekdot att berätta för dig.
Berätta, vad spännande.
Det var en kvinna som jag träffade för första gången. Hon kom dessutom, och det är så otacksam roll. Hon kom först av alla externa gäster. Så vi var typ 4 coacher på plats och så kom hon.
Ah, okay.
Alltså du vet när man kommer först till minglet.
Ah.
Då kan man ju känna så här, oj, är det ingen annan som har kommit än? Eller så kan man ju också tänka, känna, fan vad härligt. Nu får jag liksom vara huvudgästen ett tag innan alla andra ansluter. Men då hann vi prata väldigt mycket, vi coacher, med henne. Och då visade det sig att hon bor på... typ vid, jag vet inte uttrycket egentligen, det här kan ju lingot kanske du kan bättre, ett stuteri på Ekerö.
Ja, vad coolt. Ah.
På vid, jag förstod det som här, det var väldigt stora ytor vid en sån här typ av anläggning. Hon jobbar på det här stuteriet, hon har en egen häst också. Och sen så min kollega Nathalie som har väldigt bra koll på travvärlden och olika typer av så här hästar och så här, då visade sig att hon hade varit tränare till en häst som hade nått enorma framgångar. Jag vet ju inte vad den här hästen heter, den var pensionerad nu, men det var tydligen en prestigegrej. Så hon lever liksom sitt liv kring hästar på alla sätt. Hennes sambo, han kom från Malta tror jag hon sa. Och han är också inne i hästvärlden. Och då hade hon flyttat till Sverige typ direkt efter gymnasiet från Finland. Och då är hon uppvuxen nära den ryska gränsen. Och då frågade jag, för att hon pratade så himla bra svenska. Så då frågade jag, men innan jag visste då att det var nära den ryska gränsen, om hon kom från en svensktalande del av Finland. Och sa nej, nej, nej. Men vi har ju haft lite svenska i skolan. Och så har hon berättat då att hon lyssnar på träningspodden varje vecka. Och det var här som var så roligt då. Jag bara, men liksom, du kan ju så himla bra svenska. Du kom till Sverige som vuxen. Och då så sa hon så här, ja, i väldigt många år så pratade jag bara engelska.
Jaha.
När hon var i Sverige. Och sen läste hon, jag tror hon läste 3 år SFI eller något liknande. Men så bestämde hon sig, jag ska bli bra på att prata svenska. Så när hon har lyssnat på träningspodden så har hon tränat sin svenska. Så väldigt mycket av alla uttryck som hon kan kring träning, hälsa, livsstil, det kommer från hur du och jag pratar om ämnena i träningspodden. Så du och jag har nu blivit officiella språklärare, Jessica.
Va? Vad kul! Det måste vara ett bra sätt att lära sig svenska, för det går ju otroligt fort.
Ja, och det är väldigt konstig meningsbyggnad ibland.
Ja, och spännande lingo. Man är skitbevandrad i träningsrelaterade ord. Men det var ju roligt att höra ändå.
Ja, det tyckte jag. Jag träffade också 2 andra personer som lyssnar på träningspodden. Och de hälsar till dig, Jessica, att de vill ha de smaskiga detaljerna från inspelningen av Superstars. Inte bara liksom vilka som var med och vad de gjorde. De vill ha det smaskiga, så de hoppas att du ska kunna dela med dig av det framöver. Smaskigheterna.
Ah, okej. Men det var inte så smaskigt skulle jag säga. Det var det faktiskt inte. Men hur som så måste jag fundera på om jag kan dela med mig av några sådana detaljer.
Ja, det var ett litet sidospår. Jag själv börjar känna mig lite stressad med min hosta, men jag tror att det kommer gå över och bli bra. Men jag ska nämligen göra någonting nytt för mig. Det är väldigt roligt att göra någonting nytt yrkesmässigt kommande veckor. Och med start då på fredag, vilket blir idag om man lyssnar på träningspodden direkt när den släpps, så är det första nedslaget av 3 i en föreläsningsturné som kallas för, eller heter, Motivationsdagen. Och jag är en av ganska lång och lite sådär flådig lineup av föreläsare då på Motivationsdagen. Ska jag berätta vilka det är?
Gärna. Spännande. Ja,
alltså jag börjar ju nämligen bli nervös. Ja, då är det så. Det är den här fredagen, då är det Göteborg. Och sen så veckan efter på torsdagen så är det Malmö. Och fredagen därefter så är det i Stockholm. Och årets talare då, Fredrik Skavlan, det strategiska samtalet. Ja. Anna Bendick, jobba arbetsklimat smart. Henrik Schyffert, släpp sargen. Fredrik Lindström, svenskar är också människor. Emma Hamberg, viva alla verklighet. Anders Lundin, att våga fast man inte törs. Lina Thomsgård och Björn Hedensjö, så skapar du en motiverande arbetsplats. Och Lovisa Lofsan Sandström, bli hälsoklok.
Men gud, vilket gäng!
Ja, du förstår att jag typ svettig under armhålarna bara jag rabblar de här namnen på de som jag ska stå på scen före. Därför att jag är alltid först ut på morgonen av de här alla föreläsare som ska vara med under dagen. Och så var jag tvungen att läsa då. Ja, men vad är det folk förväntar sig? Vad är det de har köpt biljetter till? Årets bästa arbetsdag. Ett perfekt sätt för dig och kollegorna att fira ett lyckat arbetsår. Luta dig tillbaka och bli serverad kloka insikter och smittande skratt.
Mm.
Jag hatar ju att vara rolig.
Fast man ska, alltså när man inte är komiker, då ska man inte tänka att man ska vara rolig, utan då ska man vara spontant rolig.
Ja, för att jag vill säga att vara rolig. Och jo, men min humor...
jag, det är klart att folk skrattar när du har föreläsningar. Jag kan inte tänka mig något annat.
Det är klart de gör. Men min humor kan ju gå emellan att måla upp stereotyper, tycker jag. Jätteroligt. Och det brukar ju folk skratta åt. Men de där stereotyperna sitter ju ofta i publiken.
Mm.
Den andra humorn, det är att driva med mig själv. Och det gör jag gärna. Alltså jag kan trycka ner mig själv i heltäckningsmattan för att få andra att skratta. Men då tänker jag också att de tror och tänker att jag drivs av självhat. Så att jag är lite osäker på hur min humor ska gå hem bland flera tusen personer. Men nu har jag gjort tvärt emot vad du sa.
Vadå?
Jag har så här stolpat upp.
Gått en kurs och lärt dig stand up eller vad?
Jag har, jag ska bara räkna, 1, 2, 3, 4, jag har 5 teman i min föreläsning. Och då har jag skrivit, du vet jag, mina listor. Då har jag skrivit så här, tema 1 då, rörelse. Och sen så har jag bara punktat upp vad som jag ska komma ihåg att säga. För det är också det, jag har typ 33 minuters föreläsningstid. Och jag är van att prata ungefär 60 minuter, så jag måste... alltså fördubbla min talhastighet eller kill my darlings. Men då har jag liksom stolpat upp 3 viktiga saker som jag måste komma ihåg att säga. Och sen har jag skrivit skämt, colon.
Nej! Åh nej, Lovisa.
Och sen har jag gjort det för varje. Men det här är skämt som jag brukar dra. Men jag måste komma ihåg, jag måste bara säkerställa att jag har några skämt. Och också så här, tänka att... jag måste komma ihåg att dra skämtet om det inte, jag inte kommer på. För det här kan ju jag göra. Jag kan komma på ett nytt skämt mitt i. Och så drar jag det istället. Men då kanske det blir fler skämt än vad jag hade planerat. Nej, men du förstår. Det hamnar i lite ängslighet. Men så håller jag på och jobbar. Det går ganska mycket på stereotyper. Ungefär 75% stereotyper. 25% driver jag med mig själv.
Oh, det där är svårt. Alltså, nu har du ändå peggat upp, kan jag säga.
Men jag
fallhöjden är ganska stor nu när du säger att du har skrivit en massa skämt.
Men jag har kollat lite grann på stand-up nu senaste dagarna.
Det blir bara värre och värre här. Det blir bara värre och värre.
All den här tiden. Den maskinen är ju igång med fiskpaletterna. Det är 26 minuter. Men då när jag kollar på lite stand-up sådär, då ser jag ju att det är ju en grej som är väldigt viktig.
Okej, och det är?
Vet du vad som är det viktigaste när man drar skämt? Timing.
Ja, det är ju givet. Mm.
Det var ett skämt, Jessica!
Jaha, ja okej. Okay. Nu får du skriva lite mer på dina skämt.
Man ska ha dålig timing när man avslöjar skämtet. Man ska dra skämtet och sen ska man vara tyst. Men i alla fall, det har jag då kommande veckor framför mig. Nu ska jag komma till min poäng. Är det någon som har satt en timer för hur lång tid det tog för mig att komma till poängen?
Så där lång tid kan det inte ta att komma till poängen om du ska dra skämt för en stor publik.
Nej. Nej, men då...
Så går du på så här efter Henrik Schyffert, bara okej.
Okay. Nej, men ja. Det är ännu jobbigare att vara före honom, för jag ska pegga upp. Klockan är ju på morgonen, de är liksom trötta. Och tänk de som är där ofrivilligt, chefen har dragit dit dem. Och så ska de...
Men det kommer att gå bra. Tråkigare kan man ju ha på jobbet, om man säger så.
We'll be right back.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Min poäng som jag skulle komma till, det är att jag sitter och läser om de senaste folkhälsorapporterna som levererats. Och det finns ju massa olika typer av rapporter. Och inom folkhälsoområdet så finns det jättemånga olika teman. Och då har jag hittat en artikel som jag då inte är säker på att jag kommer prata om under motivationsdagen. Men som jag vill prata om i träningspodden.
Mm. Ja, spännande. Kör! Jag älskar artiklar som har hittats, som du vet.
Den kommer från Dagens Nyheter, under kategorin Världen. Och artikeln heter Sakerna som gör oss lyckligare än andra. Man älskar ju att vara lyckligare än andra.
Mm, ja, är det en tävling? Alltså jag nöjer mig med att vara lycklig. Jag bryr mig inte så mycket om jag är lyckligare än någon annan, men ja.
Det där är ju faktiskt en grundpoäng. Om lyckan blir mer värd om den jämförs med andras lycka. Upplever man sig själv mindre lycklig om man ser andra människor som är väldigt lyckliga runt omkring sig? Eller speglar man sig i positiv riktning?
Ja, det är svårt. Det är svårt med lycka också. Det är väldigt flyktig känsla. Man kan ju känna ibland att man liksom få fatt i den lite och sen kan man inte känna av den igen fast man ändå har det ganska bra, man är rätt nöjd, men just det där, åh vad jag är lycklig, det är ju inte så, det är ju inte en känsla man känner skit ofta ändå.
Nej, den kommer nog väldigt flyktigt och ja. Sen puff är den borta när stämningen är över.
Ja.
Pengar på banken, sociala relationer eller handlar alltid syvende och sist bara om gener? Professor Espen Röjsam har tagit reda på vad som gör oss människor lyckliga. Varför är vissa människor lyckligare än andra trots att förutsättningarna till synes är detsamma eller till och med sämre för den ständigt sorgfria? En förklaring är att vårt subjektiva välbefinnande, som forskarna föredrar att kalla det, till viss del är ärftligt och har med vår personlighet att göra. En del mår bra nästan oavsett, säger Espen Röjsam, professor i psykologi vid universitetet i Oslo. Vi hamnar där i det här norska grannlandet.
Alltså det verkar som att det är inga forskare i Sverige som gör någonting vettigt, för att alltid när vi läser DN och Svenska Dagbladet så är det ju norska forskare oftast, ibland danska tror jag, men nästan alltid norska av någon anledning.
Men vad, finnarna då?
Det är så svenskarna och finnarna gör visst inget vettigt på de här områdena.
Ett vanligt sätt att ta reda på hur mycket som beror på vårt genetiska arv är att använda sig av tvillingpar. Och vi har ju pratat i Träningspodden om olika typer av tvillingstudier. För det är ju då man får en bra kontrollgrupp. Men nu har Espen Röjsam och hans kollegor kombinerat sådana studier med resultaten från, och det här är min man, alltså min makes typ favoritsyssla, eller det är nämligen att läsa World Happiness Report. Det är en FN-rapport där forskare varje år rangordnar livskvaliteten i 157 av världens länder. Rangordningen baseras i sin tur på en undersökning där 1000 personer i respektive land får skatta hur nöjda de är med sina liv på en skala från 1 till 10. Jessica, nu är det en tisdag i november, 21 november. Hur lycklig är du på en skala 1 till 10 just nu?
Just nu så är jag ganska så lycklig skulle jag säga. Man ska fan inte säga det för man jinxar alltid då. Men jag är väl kanske på men en 7-8. Det är väl rätt bra. Mm.
När jag stängde dörren här nu när vi skulle podda, då stängde jag dörren till en riktig sån där gullighetslyckofaktor.
Ah, snälla någon, jag håller på att dö när du skickar det till mig då. Alltså,
en hundvalp.
Lovisa, den där hundvalpen kommer aldrig att flytta från dig, du fattar det va?
Ja, jag börjar ju inse det typ efter 10 minuter. Jag bara, hur ska vi kunna lämna tillbaka
henne? Nej, men det går inte.
Det här är då alltså, nu ska vi reda ut släktbanden här. Det är vår hund Texas systerdotter. Så Texas är alltså moster till den här gulliga lilla valpen som är nästan 3 månader. Typ 3 månader tror jag.
Ja, men det är det gulligaste man har sett. Och hur länge är det tänkt att den här lilla människan, höll jag på att säga, varelsen ska bo hos er?
Det är lite oklart. Som jag har förstått det så ska Tilia, som hon då heter, men vi tycker att det är lite jobbigt att säga Tilia så vi kallar henne för Tilly. Vi har redan börjat med så här smeknamn nu de här timmarna som hon har varit här. Som jag har förstått det så ska hon bli en samhällsarbetande hund, någon form av assistanshund, men då måste hon först vara hos en fodervärd tills hon är så pass gammal och mogen för att kunna börja utbildas. Och då har ägaren till den här valpen inte hittat någon fodervärd. Så just nu är det lite trångt läge. Och nu ska hon vara hos oss i 3 veckor. Och sen så är väl antagligen tanken då att hon ska hitta en fodervärd. Någon som vill, precis som vi inledningsvis tog hand om Texas. Att man vill prova på hur det är att ha en hund ungefär ett år. Och ägaren brukar stå för veterinärkostnader och vaccinationer och försäkringar. Och sen fodervärden står för fodret, tiden, omtanken, kärleken. Så vi får se om det kommer upp någon fodervärd till lilla Tilly. Men jag kan ju tänka mig, om jag känner min man rätt, att han kommer väldigt svårt att släppa taget om den här gulliga lilla valpen. Men så att just idag så gick min lycka upp väldigt högt för att jag har fått tillbringa massa tid med henne. Men ja, då fick de här 1000 personerna skatta då. Hur nöjda de är med sina liv på en skala från 1 till 10. Mm. Och då säger den här Oslo-forskaren, på så sätt kunde vi räkna ut hur mycket av vårt subjektiva välbefinnande, alltså det är då hur vi skattar själva, som beror på ärftlighet respektive olika miljöfaktorer på en global nivå för alla människor. Det är första gången någon gör det. Studien som nyligen presenterades i Perspectives on Psychological Science visar att ärftlighet styr runt en tredjedel av vårt subjektiva välbefinnande. Mm-hmm. Miljöfaktorerna å sin sida delas upp i två kategorier. Dels unika, dels gemensamma. Och enligt studien kan de förstnämnda förklara upp till hälften av vårt välbefinnande. Unika miljöfaktorer är sådana som bara du har upplevt. Det kan vara traumatiska händelser i barndomen, men också allt det goda du får från vänner, val av skola eller din partner. Gemensamma miljöfaktorer är sådana som delas av alla i ett större samhälle eller i ett land. Det kan vara exempelvis tillgång till välfärd, grad av korruption, brottslighet eller yttrandefrihet. Enligt studien styr sådana faktorer runt 20% av vårt subjektiva välbefinnande. Och då säger Espen att det är de faktorerna som förklarar skillnaderna mellan länderna i World Happiness Report. Och då frågar journalisten, och det här är ju det som vi vill veta. Hur gör man då för att bli så lycklig som möjligt? Och vi har ju pratat i Träningspodden de senaste månaderna om det här med optimeringstrenden. Alltså hur vi ser att många människor vill optimera sin träning, optimera sin hälsa. Vi kopplar på mycket teknologi för att kunna liksom styra och finkalibrera insatser och så vidare. Så det känns ju som att den frågan rimmar ganska väl med den här optimeringstrenden.
Ja, verkligen.
Genernas betydelse går inte att göra så mycket åt, skulle man kunna tro. Men det håller Espen Röjsamb inte med om. Samhället kan lägga en grund för att vår genetiska potential ska kunna blomstra. Så att den som är intresserad av matematik får räkna matte och den som är kreativ får utlopp för sin kreativitet och så vidare. Den svenska statsministern Tage Erlander sa att politikers uppdrag är att bygga dansgolv så att människor kan dansa. Det är precis vad det handlar om. Dessutom, säger han, går det till viss del att träna upp den del av sitt subjektiva välbefinnande som påverkas av vår personlighet. Och tacksamhet är en sån sak. Och det här tycker jag var intressant. Det finns studier av OS-medaljörer som visar att guldmedaljören är gladast av dem alla. Inte så konstigt. Men sen kommer inte silvermedaljören.
Brons.
Utan bronsmedaljören. Silvermedaljören är besviken över det förlorade guldet.
Exakt. Medan
bronsmedaljören är glad över att han eller hon överhuvudtaget fick en medalj.
Ja, men det där är ju en klassiker. Så är det ju verkligen.
Och det den här forskaren då säger, det är att förmågan att känna tacksamhet över det man faktiskt har, snarare än besvikelsen över vad man har kunnat haft, att den går att träna upp. Och det här tyckte jag var intressant. Pengar då? Liksom, gör det att folk blir lyckligare? Ja, till en viss del. Men effekten är mycket mindre än man tror. Och dessutom så planar den ut ganska snabbt. Om du har 1 eller 2 miljoner kronor på banken, gör inte så stor skillnad. Och om du har väldigt mycket pengar så kan det subjektiva välbefinnandet till och med gå ner, visar forskning. Däremot vet man att brist på pengar eller fattigdom är en stor lyckotjuv. Och då säger den här forskaren Espen Röjsamb, man ska satsa på sina vänner, familj och andra sociala relationer. En ny vän är värd mer än 100 000 kronor mer i årslön.
Oj! Aha.
Och han säger att därutöver, förutom då relationerna som verkar ha en jättestor betydelse för det subjektiva välbefinnandet, så ska man försöka göra sitt liv, inklusive vardagen, så meningsfull som möjligt. Fysisk aktivitet och att utvecklas är också bra. Vi kan inte tänka oss lyckliga mycket genetik, men att må bra är faktiskt något vi kan träna på.
Oj, din hosta. Vad jobbig ja, den känns. Men... din stackars.
Så, nu Jessica. Nu skulle jag vilja ha dina kloka kommentarer på det här.
Jag tyckte att det var lite intressant att, det, att lyckas att i generna. Det hade jag inte gissat, tror jag.
Nej, och då, jag funderade på om det var så att man då därmed ärver missnöje.
Ja, eller om det är liksom snarare någon signalsubstans som man har brist på, att det skulle då vara ärftligt på något sätt. Alltså att man, det är väl serotonin och, vad är det mer?
Dopamin.
Dopamin, som gör att man känner sig lycklig. Och om man då har ärvt att man har låga nivåer där, så kanske det kan påverka hur lycklig man känner sig, antar jag. Men för jag gissar att om man ärver missnöje så där och var bitter och sur, det är väl mer miljön.
Ja, det funderade jag på. Människor som jag möter som säger att de i princip rent destruktivt har frigjort sig från en missnöjd förälder.
Ja.
Alltså att föräldern har hela tiden under uppväxten och också i vuxen, alltså när personen är vuxen, lever hela tiden med ett missnöje. Och hur den personen då, barnet, som sen blir det vuxna barnet, aktivt väljer att bara se saker och ting positivt för att vara motsatsen till sin förälder.
Mm. Ja, så kan det ju vara, verkligen. Men det var intressant, men jag undrar också, och det var också intressant att man själv kan påverka hur lycklig man är. Det tyckte jag var en ganska kul vinkel ändå. För att lite grann så väljer man ju själv vad man är nöjd med någonstans.
Ja, vi tänkte den här strävan efter mer.
Ja, exakt. Men alla har ju inte strävan efter mer. Det är det här som jag blir så fascinerad över alltid när jag... Men om man till exempel åker hem till någon av sina hemorter och träffar på gamla klasskompisar och så som har stannat kvar, kanske jobbar på ICA, kanske bor ganska trångt i en liten lägenhet, ja, du vet, singlar eller sådär, men ändå är jävligt nöjda med sitt liv. Så jag bara, ja, men jag har ett bra liv, jag är nöjd, jag mår jättebra här, och jag har inget sug att flytta och jag har inga andra drömmar än detta. Då tänker jag att det måste vara så skönt att vara nöjd och inte hela tiden sträva efter mer, för det är ju också ganska jobbigt. Man blir ju aldrig lycklig när man aldrig nöjer sig. När man bara så här, aha, man når en framgång som man har strävat efter och så bara skjuter man bort den och så strävar man vidare efter nästa grej hela tiden. Fast det kanske också är en lycka i sig. Jag vet inte, att hela tiden ha mål att sträva efter och vara på väg emot. Det är kanske bara att man ser det på helt olika sätt.
Ja, och jag brukar tänka på det med människor som tränar jättemycket. Och de är så sinnessjukt objektivt vältränade. Och sen ändå så tycker de att men jag skulle kunna bli lite snabbare. Jag skulle kunna få lite mer synliga muskler. Jag skulle kunna bli lite rörligare. Jag skulle kunna bli lite starkare. Och jag var så här, men hallå, alltså titta på vad du har.
Ja, men det där kanske är ett driv då för att fortsätta träna. För att om man plötsligt säger, men nu är jag nöjd. Det är ju inte så motiverande när man ska träna för att upprätthålla någonting, om man säger. Utan jag tror man kanske, just med träning är det väl kanske så att man behöver ha det där drivet att man strävar mot nya mål hela tiden.
Ja, fast du och jag kommer ihåg, vi pratade för något år sedan om att man borde ha njutit mer då när man hade det än vad man gjorde. Alltså att när du sprang maraton, tror jag, du hade det som exempel.
Ja.
Gud, jag skulle ha njutit mer när jag kunde springa maraton.
Ja, verkligen. Så känner man ju. Så känner man ju verkligen. Och det är ju samma sak med det här som de allra flesta kvinnor har, att man nojar över sin kropp hela livet igenom. Så är det något med kroppen som man inte är nöjd med eller stör sig på eller vill förändra, eller man tränar för att hålla i skick eller vad det nu kan vara. Men sen när man tittar tillbaka på gamla bilder så tänker man så, men varför njöt jag inte av det där? Men vad fan, kunde ju gå med magtröja på den tiden. Vad gick jag och klagade över? Det är ju väldigt fascinerande, men det är som att i vissa fall är man helt oförmögen av att kunna njuta av saker och ting när det faktiskt händer. Man kan bara njuta av det i efterhand på något sätt.
Mm. Om man tänker sig ur det där kvinnliga perspektivet, då skulle man kunna se det där livslånga som är att man vill vara i bästa möjliga form när man blir gravid, så att det inte blir ett sånt himla stort förfall. Mm. Att man ändå har en sån hög lägsta nivå som möjligt. Och sen så vill man komma i form, nu sätter jag upp mina fingerkrokar i luften här, efter graviditeten, så att det knappt syns att man har fått barn. Och sen så vill man vara en milf ett tag. Och sen så vill man skaffa ett till barn, och då börjar det om. Och sen så har barnen precis blivit stora och självständiga. Och då vill man ha bästa möjliga utgångsläge för att kunna komma in i klimakteriet. Så att man slipper det stora förfallet. Man vill inte gå in i klimakteriet med övervikt redan då. Och så håller det på så där. Och sen så ligger man i kistan.
Det är så jävla deppigt. Det låter så otroligt deppigt när du säger det så där. Och jag är liksom i den här fasen nu att jag känner så här, nu vill jag så länge som möjligt fortsätta vara lite attraktiv. Så när tar det slut att man är helt osynlig, du vet? Att man går förbi folk som inte tittar två gånger, utan man är bara en gammal tant som ingen kikar på.
Objektivt liksom. Attraktiv. Subjektivt så är det väl jätteattraktivt, framförallt för din sambo.
Ja, men det vet man inte. Han är 10 år yngre, så jag vet inte fan hur länge jag kommer att vara det. Så nu är det liksom en kamp. Jag har hamnat i det här, inte det här de sista barnafödande åren, utan jag är inne i det här de sista attraktiva åren. Jag måste njuta. Hur länge kommer du hålla i sig när jag en dag vaknar och bara, nej, det här vill ingen ta i med tång, alltså. Hur långt är det kvar?
Och då ska man, tittar man på genetiken igen, Jessica, så verkar det ju som att du har hyfsat bra genetik för att vara attraktiv hela vägen till kistan.
Uff, åh, herregud, nu börjar jag tänka, nu stack tankarna iväg. Men sen tänkte jag på en annan grej med det här med pengarna. Och där tror jag de ändå är inne på någonting så. Jag skulle säga att det beror i och för sig på... Att vara ensam är ju jättedåligt för livslängden och sådär. Man lever ju kortare om man är ofrivilligt ensam. Men jag är inte säker på att en ny vän är värd mer än 100 000 på banken för alla människor när det gäller lycka.
För att, du gjorde ju tvärtom.
Vadå, jag gjorde mig av med alla mina vänner och tjänade pengar. Ja, det är lite så som jag har levt mitt liv tyvärr.
Nej, men alltså du rensade ju bland vänner.
Ja, ja.
Och upplevde dig själv som lyckligare. Men det var kanske för att du redan... Då hade du många vänner och du har fortfarande vänner kvar.
Mm.
Jämfört med en ny vän om du har 0 vänner.
Ja, alltså ensamhet är ju bland det värsta vi kan råka ut för som människa. Om den är ofrivillig. Jag kände väl mer bara att det blev så himla... Det blev så mycket... Det blev så kravfyllt för mig att ha så väldigt... många vänner, för att jag kände att det var ett till område som jag inte räckte till på, och jag orkade liksom inte med mer krav på den fronten. Men jag har ju vänner, så att jag är ju inte ensam. Det var bara det att jag skalade verkligen ner mitt sociala liv väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att för många människor, så speciellt idag, det är tufft att leva, det är dyrt att leva, allt kostar, och lånen kostar, och elen kostar, och då är jag inte så säker på att man hellre skulle ta en ny vän än 100 000 på banken för att lyfta lite problem. För jag tror de är inne på någonting där. Att ha pengar som man klarar sig och inte behöver fundera varje månad över pengar. Att inte behöva bråka med sin sambo om pengar till exempel. Då tror jag att man blir lyckligare. Men sen ser man ju hur många exempel som helst på att har man väldigt mycket pengar så blir man lätt väldigt, väldigt olycklig. För att du kan också köpa dig massa tomma saker som inte ger någon lycka. Du kan köpa knark. Du kan vet aldrig om du har vänner som är dina riktiga vänner. Du vet inte om dina flick- eller pojkvänner är dina riktiga. Om de bryr sig om dig eller bara dina pengar. Jag tror att ha väldigt, väldigt mycket pengar... De människorna är nog olyckligare än de flesta i genomsnitt. Så det är inget att sträva efter egentligen.
Men jag tycker om att titta på Lyxfällan.
Mm.
Jag erkänner det. Jag tycker att det är privatekonomiskt allmänbildande. Men förutom då att den här uppställningen på tavlan, när de sätter upp alla pengasedlar. Men jag tänker på det med relationen mellan de här paren som är med i tv-programmet. Alltså hur deras relation ser ut. Och jag upplever alltså då subjektivt, att de inte är så lyckliga i relationen. Just, alltså vad som är orsak och vad som är verkan vet man ju inte. Men det måste ju vara svårt att vara lycklig i en relation när privatekonomin har gått åt helvete.
Ja, alltså jag har ju varit i relationer där det har bråkats väldigt mycket om pengar. Och det är det värsta man kan bråka om. För det blir inte bra. Det blir liksom äckligt mellan en när man är i en relation. Om man bråkar för mycket om pengar. Och det har jag upplevt i min nuvarande relation, så bråkar vi aldrig om pengar. Jag tror inte vi har gjort det en endaste gång. Och vi har inte 100% delad ekonomi. Vi har halvdelad ekonomi kan man säga. Men vi har aldrig en endaste gång bråkat om vem ska ta notan eller vem ska dö. Utan det har varit väldigt jämställt, om man säger, i den här relationen. Och jag tror att sådana relationer funkar bättre där man inte behöver bråka om pengar. Så att pengar tror jag är... ja, det kan vara både din största lycka och din största olycka på något sätt.
Och kopplingen då till när han pratar om att vårt subjektiva välbefinnande, kopplingen till tacksamhet. Funderar du någonsin i termer av vad du är tacksam över just nu?
Alltså jag hamnar ju lätt i katastroftankar och jag hamnar ju lätt i mind games med mig själv, där jag får för mig att jag jinxar saker om jag tänker på dem för mycket. Så att nej, jag jobbar inte med tacksamhetstankar. Jag testade det ett tag, men fick nästan mer ångest av det faktiskt. Jag lever med så här, ja, lite klyschigt, men lite grann så här carpe diem nu. Idag är jag glad. Idag är jag glad. Ta vara på den dagen. Vad härligt. För man vet aldrig imorgon, och jag orkar inte tänka på det. Och jag orkar inte tänka så här, åh vad jag är glad för att, jag vill inte ens säga det nu för att bli jinx. Men du vet, de här vanliga grejerna som alla människor är glada över, det som är viktigast för en och så. Jag vill inte ens tänka på det, för jag tänker att man jinxar sin lycka, för att den är så liksom lätt att bara trilla ur händerna på något sätt.
Så om, bara hypotetiskt, du skulle göra en lista över 10 saker som du är tacksam över just nu, då är det som att printa ner det och synliggöra allting som kan gå åt helvete.
Ja, men lite så. Så funkar min hjärna, tyvärr. Så att jag kommer inte att göra det. Men jag vet att många gör det, och det är ju säkert en jättebra grej att ställa in sin hjärna på att tänka så. För då blir man säkert nöjdare med det man har. Men för mig funkar inte det. Men hur gör du? Har du en del har ju tacksamhetsdagbok till och med.
Mm. Jag har haft det i perioder.
Ja.
Alltså för mig så har det fungerat väldigt bra. Och jag jobbar också med det. När det är klienter som har svårt att känna nöjdhet. Där jag försöker säga till dem så här, men det är good enough. Det är good enough. Det är tillräckligt. Och de vill sträva efter mer hela tiden. Och när de får i uppgift att till exempel, låt säga det skulle kunna vara under så här, 7 dagar på raken. Eller en gång i veckan under 4 veckor. Eller liksom någon form av tidsperiod. Mm. Sätta sig ner och skriva saker som de är tacksamma över. Då kan det bli tydligare för dem att de har väldigt mycket. Och att när de tittar på listan så säger de att ja, men det här är ju tillräckligt för mig för att känna att jag mår bra eller känna mig nöjd. Så det har jag jobbat med mig själv också, för att man vet aldrig, det här är ett sånt allmänmänskligt resonemang, man vet aldrig om man är på väg upp eller på väg ner.
Nej, exakt. Det är det jag menar lite. Fast vi tänker olika. Vi tänker lika men olika.
Så för jag tänker att om jag inte är tacksam idag och sen så är det någonting som är sämre imorgon, då har jag ju inte njutit av det jag hade den dagen jag hade det. Och sen så blev det ju ännu sämre, men vad tusan också.
Mm. Ja, men vi tänker egentligen lika, fast vi bara hanterar det lite olika.
Jag sätter en sol på och du sätter en atombomb.
Ja, men jag kör ju lite den här apan som håller för öronen. Na 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 na. Där är ju jag lite mer.
inte den här artikeln om subjektivt välbefinnande. Den avslutas med en fråga från journalisten till forskaren. Hur lycklig är du själv då på en skala från 1 till 10? Då svarar han, haha, runt 7,5 skulle jag säga. Jag brukar faktiskt fråga mina studenter hur lyckliga de skulle vilja vara. Mm. De flesta säger faktiskt inte 10. De vill ha något kvar att sträva mot, vilket jag tycker låter klokt.
Jaha, vad intressant.
Så man ska alltså inte känna att man är en 10.
Nej, och det tror jag man gör så himla sällan och så himla, himla kort. Det är ju, en 10, det är ett rus. Och rus är ju inte beständiga, det vet man ju. Men jag är ju lite nyfiken på vad då stod det i den här artikeln, vilka länder som är de lyckligaste, för det brukar väl alltid vara med på sånt här.
Jajamän, och det är samma land som är i topp. Jag tror att det är för 6:e året på raken.
Vilket land är det då?
Ja, det är de som inte tydligen forskar något.
Finland?
Ja.
Nej.
6 år i rad har invånarna i Finland fått högsta ranking i World Happiness Report, vilket gett finländarna epitetet världens lyckligaste folk.
Men det här kan inte stämma. Alltså de som har gjort den här undersökningen kan aldrig ha varit i Finland.
Det är för att de bastar så mycket.
Och jag får säga det, för att jag har ju själv finsk påbrå. Och det finska lynnet, det är ju liksom inte, det som slår en direkt är ju inte att det är världens lyckligaste folk, om man säger så.
Och jag har ju också finskt påbrå, och alltså mina släkthistorier från den här finska delen av familjen, det är ganska mörkt.
Ja, det är ju det jag menar. Det är mörkt. Det finns otroligt mycket mörker.
Ja. I årets undersökning kammade finnarna hem en snittpoäng på 7,8 på den 10-gradiga skalan, följt av Danmark 7,59, Island 7,53, Israel 7,47. Och då får vi se hur det påverkar rapporten till nästa år.
Mm.
Nederländerna 7,40, Sverige 7,39, vi är precis bakom Nederländerna, och Norge 7,31. Trenden i Sverige är uppåtgående medan den i Norge är nedåtgående. I andra änden av skalan finns länder som Libanon 2,4 och Afghanistan 1,9. Där var folk minst nöjda med sin livskvalitet bland de 157 länder som var med i undersökningen. Värt att notera är att poängen speglar ett genomsnitt av de 1000 personer som intervjuats. Studien säger alltså inget om hur nöjda respektive missnöjda enskilda individer är.
Nej, det är ju rimligt, men ja, det är lite förvånande då. Det är klart, vi har det ju bra i de nordiska länderna. Det har vi ju, om man ser till det, levnadsstandard och levnadsförhållanden så. Men att det var en uppåtgående trend i Sverige, det trodde jag ändå inte. För att det känns ju ganska dystert. Mycket känns ju ganska dystert i Sverige just nu. Och med tanke på ekonomin också, så har jag ju svårt att se att vi skulle liksom ha någon slags uppåtgående trend. Men vad vet jag?
Jag bara tänker så här, spanjorerna, alltså tänk alla svenskar som bara, åh, jag skulle se när vi har flyttat till Spanien, leva med sol, ja, och värme hela tiden,
ja.
Spanjorerna bara, ursäkta, eller alltså USA, tänk alla de här, the American dream och sådär,
ja.
Nej, de kanske inte så nöjda med det som de har, de kanske skulle behöva bli bättre på att känna tacksamhet, och kanske de skulle skatta sig högre.
De har så stora ekonomiska klyftor i USA. Det tror jag liksom bäddar för att man inte blir så himla lycklig. Och sen är det ju tuffare där också. Jag menar, vi har ju saker som i Sverige som de inte har. Att vi har barnomsorg ganska tidigt. Men där måste man... det är väldigt dyrt med barnomsorg. Så antingen måste man sluta jobba eller så måste man börja jobba när bebisen är typ 10 dagar. För att man får inte vara mammaledig. De har ju inte så mycket semester som vi har. Man måste jobba mycket hårdare för att göra karriär. Ja, alltså det är väl saker som spelar in. Vi har ju ändå... Det här är ganska bra. För när man tänker på det så här, så tänker man att vi har det ändå ganska bra. När man inte fastnar i att det är skjutningar och sprängningar varje dag och kaos i vårt land.
Mm. Och det är väl det som jag tänker, det här stora välfärdsområdet då i studien som de pratar om. Alltså att välfärden, alltså att de här miljöerna som påverkar alla jämfört med dina individuella trauman och upplevelser.
Ja, ja, nej, men det här var intressant, Lovisa. Det, jag, intresserad av det där med lyckofenomenet, hur det fungerar. Jag tycker att det är lite spännande, precis som din man då uppenbarligen gör.
Och då som ett sidospår så har jag också läst en artikel i DN som bygger på SCBs rapport. Det är statistik från Försäkringskassan och den handlar om...
Vänta, två sekunder innan du kommer in på det. Bara på temat lycka där. Alltså, i sådant fall måste gärna Sveriges olyckligaste människor vara Fredrik Wikingsson. Läste du hans skattning av sin egen lycka i Aftonbladet, tror jag det var?
När man ska sätta sådana här plus.
Sätta plus på sitt liv mellan 1 och 5. Han hade ju 1 på varenda område i livet och det var ju så otroligt dystert.
Och så sjukt framgångsrik, hur mycket pengar som helst på banken.
Ja.
En hyfsat lycklig relation till sin fru. Framgångsrika barn utifrån vad man vet. Bor bra, roliga kollegor som antagligen är ganska bra på att dra skämt.
Mycket vill ha mer. Man nöjer sig inte.
Han skulle behöva skriva en tacksamhetsdagbok.
Ja, det skulle han verkligen. Ska vi samla ihop lite pengar och skicka en till Fredrik?
Förlåt,
nu. Jag kommer bara
lite spår. Det här kommer jag prata om på motivationsdagen. Det är en statistik som kommer från Försäkringskassan. Och man mäter sjukskrivningar över tid. Och rubriken är sjukskrivning för stress ökar. Det här tycker jag hänger ihop med föregående artikel.
Mm.
Fler sjukskriver sig på grund av stress och en majoritet av de drabbade är kvinnor enligt statistik från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassans senaste siffror för antalet pågående sjukfall som mäts på månadsbasis, och då mäter man i maj månad varje år, så uppgår antalet sjukskrivningar nu till lite över 44 000. Det innebär en ökning om 40%, alltså inte 40% enheter blir det, va? Nej, 40, jämfört med samma månad 2020 i början av coronapandemin. Vi ser att siffrorna stiger försiktigt uppåt, men det är inte ett stort ökat inflöde av sjukskrivningar som helhet, säger den seniora analytikern på Försäkringskassan, och pekar på att en rekyl efter pandemin bidrar till att den procentuella förändringen är stor. Samtidigt så läser jag att de tror att den kommer inte fortsätta öka, för tydligen är det så att i lågkonjunktur så tenderar sjukskrivningar att minska.
Mm-hmm.
Eller sjukskrivningar på grund av stress då. Liksom tidigare år syns en stor skillnad mellan könen. Av samtliga pågående sjukfall i maj stod kvinnor för drygt 78%. Mm-hmm. Och det som de har jämfört då med, det var att det har ökat. Nu ska vi se. 2019 så var det 35 000 personer sjukskrivna på grund av stress, varav 28 000 kvinnor. 2023 44 000, varav kvinnor 34 000. Och det här ska jag grotta ner mig mer i. Och särskilt, det var det som skulle säga var SCB, där de har börjat titta på hur många människor som upplever att de har psykiskt ansträngande arbetsuppgifter. Och så ska jag försöka titta och göra en koppling, och sen så ska jag försöka koppla ihop det här med subjektivt välbefinnande. Jag ska försöka föra ett resonemang om det här över längre tid, men det kopplas också ihop med några av de kurser som jag läser också.
Gud vad spännande! Det kommer att bli väldigt lyckat såklart, för det här är ju ständigt aktuellt också med sjukskrivningar på grund av stress och att kvinnor är överrepresenterade, det vet vi ju.
Mm.
Och det är ju, hur fan kommer man åt det?
Undrar om ifall kvinnor är mer eller mindre subjektivt lyckliga eller då välbefinnande.
Ja, det är svårt att vara lycklig när man är väldigt, väldigt stressad, har jag tänkt på. Så
det här kan vi klura på framöver.
Ja, här finns att ta av, helt enkelt. Men jag tror att våra lyssnare ändå är relativt lyckliga, för att de är ju tränande människor. Det blir man ju glad av, eller hur?
Ja, och det var det forskaren sa, att fysisk aktivitet verkar vara viktigt för det subjektiva välbefinnandet.
Jag hoppas att alla mår bra idag, denna underbara dag. Och ska vi liksom knyta ihop säcken där då, Lovisa?
Jag har inte planerat en skämt för det här.
Okej, men det går ju inte. Du måste börja och sluta med några skämt, så nu får du komma på ett lite snabbt. Två tomater gick över gatan. Du ser, jag behövde inte ens dra skämtet klart och du skrattar.
Ja, jag ska komma på någonting. Jag har hittat med all den här tiden som jag har haft den senaste veckan, samtidigt som min airfryer står och jobbar. Det visar sig att en som tydligen är väldigt rolig, som jag inte hade gissat på förhand, det är den här engelska eller brittiska, jag vet inte om hon är skotte. Hon som är skådespelaren, som är äldre, som har blivit adlad. Så hon är väl Dame, heter det. Mm-hmm. Hon som har varit i James Bond. Silver...
Är det Helen Mirren?
Nej, den andra. Kort hår. Silver hår. Det här är så roligt när man ser... Man får bara googla en gång per dag.
Va?
Hon... Ja, det här är en regel som jag och mina kompisar har.
Okej. Okay.
Har du inte hört den här regeln?
Nej, jag har inte hört om
det här. Det här är inte skämt. Nej, vi kom på att en väldigt stor del av alla våra diskussioner
googlar
och samtalsämnen, ja, men som vi hamnade i, det blev som, de tog alltid slut för det var någon som googlade svaret.
Mm.
Och då har vi gjort en regel som att man bara har en googling per kväll.
Ja,
så det... Men du kan ju sälja din googling om det är någon som redan har avverkat sin googling.
Du kan sälja din googling.
Så den är väldigt motiverad till att ta reda på svaret. Men jag tror att vi pratade om det här när du kom hem från Atlanten. Och när ni gick med någon låttext.
Ja.
I 7 dygn.
Ja, just det. Mm.
Och ingen, man inte kan gå in på Spotify och kolla.
Nej,
hur låten egentligen
var. Otroligt irriterande var det verkligen.
Judi Dench.
Jaha. Mm.
88 år gammal. Hon är född i York. Ja, okay. Men då är hon ju... Ja, då är hon väl engelsman. Ja. Hon är i alla fall inte skotte. Skyfall var hon med i. Hon är jätterolig. Och hennes barnbarn jobbar med alla hennes skämt på sociala medier.
Jaha.
Det kan man kolla upp om man vill skratta lite grann. Och, alltså, jag tänker att hon är ändå 88 år gammal och är rolig. Det kan du, att, jag tror ju att göra sig, att vara attraktiv, då tror jag att mycket handlar om att ha humor. Så Jessica Almenäs, 88 år gammal, fortfarande rolig hela vägen till graven. Ja, där har du något att jobba med.
Det är då jag börjar med stand-up. När jag blir 88. Man har inget att förlora längre. Det är bara att köra. Oh, gud.
Ja, det var det.
Ja, nu ska jag hämta i skolan och så ska jag försöka trycka in massa träningspass här i veckan. Så jag har mycket spännande att prata om nästa vecka i träningspodden.
Och jag ska gosa med hundvall.
Och mys, krya på dig då, Lovisa.
Tack.
Och tack för att ni lyssnar allihopa. Puss och kram. Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.